från Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 9-18. Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun. Och den sa: vad du ser, skriv det i en bok och skicka det till de sju församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikeia. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld. Och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Och hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tvegat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han la sin högra hand på mig och sa: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Gud, vi ber att vi får bära med oss någonting från den här gudstjänsten. En vind, en röst av stora vatten som hjälper oss att leva. Amen. En god vän berättade för mig att han vaknade för ett tag sedan klockan 4 på morgonen och kände att det luktade brandrök. Skulle han somna om? Han låg och vred sig i sängen ett tag, men han upplevde att lukten inte försvann. Han kunde inte sova mer. Han tog på sig kläderna och gick ut i trapphuset. Det luktade fortfarande, men han kunde inte säga varifrån det kom. Han försökte avgöra genom att gå våning efter våning, men det luktade varken mer eller mindre oavsett våning. Han såg inte rök någonstans. Han gick ut på gatan och tog en promenad i kvarteret. Funderade på om han skulle ringa 112. Men han såg ingen rök, ingen eld. Och han avvaktade, gick tillbaka hem igen och gick och försökte lägga sig och sova. Och han vet fortfarande inte orsaken till brandlukten. Oro och rädsla är svårt. Hur ska man kunna avgöra om det är ett riktigt hot? Eller bara jag själv som överdriver och låter mina fantasier ta för stort utrymme? När ska man lyssna på sin oro? Och när ska man vifta bort den? För vem kan leva med ett oroligt liv hela tiden? Jag associerar till filmregissören Ruben Östlund och hans kommande film Turist, som ska ha premiär någon gång i augusti-september. Den är lite omskriven, för det handlar om en familj som besöker en skidort, som sitter i lugn och ro tillsammans med andra och äter på en balkong till en restaurang. Och plötsligt så går en lavin på andra sidan dalen, och alla matgästerna tittar förundrat och fascinerat på vad som utspelar sig på andra sidan dalen. Barnen börjar bli oroliga för att lavinen liksom växer och börjar komma lite närmare, men pappan tycker att de är larviga. Men plötsligt så växer lavinen ännu mer och den närmar sig restaurangen och alla springer därifrån. Inte minst pappan som springer först och främst. Den coola, lugna pappan blir så rädd att han glömmer att ta med sina barn utan springer först och främst själv därifrån. Det visar sig sen att alla överlever lavinen. Och om jag uppfattat filmen riktigt så är själva handlingen av filmen vad som utspelar sig sen. Hur ska man kunna gå vidare i en familj när det så tydligt har varit att en av föräldrarna faktiskt övergav familjen i den mest svåraste stunden? Det är lätt att verka cool och lugn och orädd. Men vad händer när vi verkligen drabbas av rädsla? Var inte rädda, eller var inte rädd, som det står på utsidan av Andreaskyrkan, är ett av de vanligaste uttrycken i både gamla och nya testamentet. Och jag tänker att det bekräftar en viktig egenskap hos oss människor. Nämligen att vi är rädda, och att vi är rädda ofta. Det är något som är förknippat med att vara människa, är att det finns rädsla. Och rädslan kommer särskilt när vi närmar oss det okända och det som vi inte har kontroll över. Och allt som har med Gud att göra är ju okontrollerbart. Och därför blir väl vi människor ofta rädda i mötet med det gudomliga, eller kanske det som gör att en del av oss skjuter åt sidan och inte orkar bli berörd av det, för att det är så pass jobbigt. Och det är inte så konstigt att lärjungarna i det som vi hörde läsas från evangelietexten av Ann-Sofie inte orkar prata om när de har upplevt den gudomliga sidan av Jesus. Hur skulle de kunna beskriva vad de har upplevt? Finns det ett språk? Kan andra förstå och förstå de själva? Eller var de bara chockade över att ha upplevt att Jesus hade en helt annan sida? Episteltexten är ju hämtad från Uppenbarelseboken, och den är skriven kanske på 80-90-talet efter Kristi födelse. Johannes, han var en kyrkoledare för ett ganska stort antal kristna församlingar i sydvästra Turkiet. De vanligaste, mest kända namnen därifrån är väl Smyrna och Philadelphia. Och Johannes hade av de romerska myndigheterna blivit förvisad till ön Patmos i den grekiska övärlden. För utifrån sin kristna tro så är han förföljd, och det här är en svår tid eftersom kejsar Domitianus förföljer, plågar och dödar kristna. Johannes vill från sin förvisning på den här ön inge mod till sina bröder och systrar i de förföljda församlingarna. Och han gör det genom att skriva ner sina syner och i hemlighet låta församlingarna få läsa vad han skriver. De romerska myndigheterna var inte på något sätt onda eller ville skapa oreda eller plåga någon. De ville bara att det skulle bli lugn och ro i det romerska samhället. Och den ordningen, den skapades, den garanterades av att alla medborgarna tillbad kejsarens gudomliga sida. Det var bara en liten enkel offerritual som krävdes. Man gick till ett tempel och offrade till kejsaren. Kanske tog 3 minuter. Men de kristna vägrade. De menade att de respekterade kejsarens världsliga makt och försökte vara goda romerska medborgare. Men de kunde inte tillbe kejsaren som gud. Där gick gränsen. Det var en absolut gräns. Och de kristna ville bli respekterade för att Gud var någonting annat än kejsaren. Och myndigheterna kunde inte förstå det här larvet. Varför de ville bråka med sån här liten sak. Och därför blev man så upprörda. De kristna torterades, dödades och blev utsatta för plågsam död. För att till och med bli ett nöje för den romerska allmänheten att se hur de kristna dödades. Och Johannes, han berättar att han på Herrens dag, alltså på den dagen då Jesus uppstod på söndagen, får höra en stark röst som ber honom skriva till de här församlingarna. att han har ett hopp till de här människorna. Och att han ser en människoson i vackra kläder, bälte av guld, vitt hår, ögon som eldslågor, fötter som glödande brons och en röst som av stora vatten. Och Johannes, han beskriver att han faller ner som död när han möter den här gestalten. När gestalten lägger sin högra hand på honom och säger: "Var inte rädd." Astrid Lindgren uppmanar oss att vara modiga i Bröderna Lejonhjärta, för annars är man bara en liten lort. Det är ofta citerat. Det möter nog ett behov hos oss människor, en längtan efter att vara modiga. Men om vi är ärliga, hur ofta är vi modiga egentligen? När orkar vi ha det här modet som Astrid Lindgren vill uppmana till? Jag tänker att Jesus kanske har en mer krass bild på oss människor. En förståelse för att det är lätt att vara orolig och ha bekymmer. Han säger: "Gör er inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga." Det finns en förståelse för att våra liv är präglade av oro och bekymmer. Och att vi ofta blir rädda. Och att Jesus talar till oss i vår rädsla. Inte när vi är modiga, utan i vår rädsla. Jag berättade förra söndagen om en artikel som var i Svenska Dagbladet förra söndagen. En del av er kanske har den tidningen. Det handlade om en pastor i staden Donetsk i östra Ukraina som heter Alexander, som träffas varje dag klockan 6 för att be om fred. Han är pastor i en av frikyrkorna där, och det är olika församlingsgrupper som träffas för att be. I början på våren, eller kanske i maj, så var man 250 stycken som träffades för att be vid floden. Men plötsligt så blev man attackerade. Och det plågsamma är att man blir attackerade av ortodoxa kristna från den ryska separatistiska milisen. De kom med sina gevär och k-pistar och slog på dem. De ryckte det här korset ur deras händer och kastade i floden. Hur ska man tänka om den rädslan som uppstår av att man faktiskt får lida rent fysiskt för sin tro och sin strävan efter fred? Så jag skriver Teresa Kirchler i den här artikeln. Nu i högsommarens Ukraina är kvällen ljum och ett 20-tal personer står samlade i cirkel. Fler vågar inte komma. Med knäppta händer och sänkta huvuden ber de om ett enat Ukraina. De vägrar ge upp. Korset som slängdes i vattnet har blivit upplockat och står stadigt bredvid de trofasta som den här dagen till ära träffas för 113:e gången. De möts för att be om försoning och läkning av de sår som kriget och motsättningarna rivit upp. Pastor Alexander Homchenko menar att han tillsammans med många andra har förändrats sedan våldet bröt ut. Då bad folk för korvar i kylen. Nu ber de om fred, säger han. Han säger också att han är rädd för kriget, men att han biter ihop och svarar på hennes fråga: "Är du inte rädd, så är du en dåre. Hjälten är inte den som är orädd. Hjälten är den som kan hantera sin rädsla." Vi hade med den här gruppen i vår förbön förra söndagen. Och jag skrev till reporten Teresa Kirchler och berättade om det. Och jag fick ett svar i måndags. "Hej, det ska vi genast vidarebefordra till församlingen. Jag är säker på att de blir glada. I Donetsk är folk rädda och ledsna. Och hotet om krig är starkt. Hälsningar, Teresa." Jag tänker på välsignelsen från Gamla testamentet som vi läser nästan varje dag i slutet av gudstjänsten. Herren beskyddar oss, läser vi. Men på vilket sätt är vi skyddade? Eftersom olyckor och sjukdom, förföljelse och lidande drabbar även de av oss som tar emot välsignelsen. Var i består beskyddet? På Wikipedia på internet så står det att en välsignelse är en formel uttalad över någon eller något för att förmedla välgång och lycka och är motsatsen till förbannelse. Man ska alltid vara skeptisk till det som står på internet och Wikipedia. Och jag känner mig inte bekväm över ordet lycka. Inte ens välgång, men kanske välgång är mer passande. För välsignelsen från Gamla testamentet uttrycker ju att Gud vänder sitt ansikte till oss. Att man blir välsignad är att man blir sedd. Jag ser dig, säger Gud. Du är viktig. Du är älskad. Du är inte övergiven. Och den här välsignelsen, den skapar uthållighet och mod att vara kyrka här på Södermalm. Den välsignelsen skapar uthållighet och mod att träffas vid floden varje dag klockan 6 i Donetsk, trots att människor inte vet när de ska bli överfallna nästa gång. Jesus sa: "Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se. Jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket." Amen.